Hjärtligt välkomna till ett nytt, förhoppningsvis spännande avsnitt av Kuriotetes-podden. Och idag så har jag Aurora Granstedt som gäst och du ska alldeles strax få presentera lite närmare. Jag måste bara dra några sådana här standardsaker som jag måste säga här i förväg. Dels, alltså om ni gillar det som vi håller på med och vill stödja vårt arbete så får ni hemskt gärna skicka in en swish på 123-586-1257. 123-586-1257. Och vill man komma i kontakt med oss så finns vi på sociala medier, på Facebook och på Instagram, på Kuriotetes-podden. Och det går även bra att mejla på kuriotetespodden@gmail.com. Och som vanligt så är det så att det som vi sitter och säger här, det står var och en själv för. Så, då tror jag att jag har sagt det som jag måste säga. Så min första fråga då, för det första, hjärtligt välkommen Aurora.
Tack så mycket.
Och vem är du?
Jag heter Aurora Klingborg Granstedt och jag är 77 år. Jag har varit rytmist och är fortfarande hela mitt liv kan man säga. Från att jag gjorde rytmi som förskolebarn hos min mamma på Rådmansgatan. Så att det har jag fortsatt med hela livet. Och jag bor utanför Mölnborg tillsammans med min man Per Granstedt. Och vi har en son tillsammans som bor i Östertälje. Och jag har dessutom en son, Dag Klingborg.
Just det. Men du sa att du redan i förskoleåldern började med rytmi.
Ja, men det var ju väldigt omedvetet. Det var ju på grund av att jag var med min mammas kurser. Mm. Eller det började en liten konstnärlig sysselsättning för barn på Rådmansgatan. Ja. Det var väl det första egentligen.
Just det.
Och det var väl när min mamma kom ifrån Dornach och hade blivit utbildad rytmist. Mm. Och så då var jag med där.
Och är det här någon gång på 50-talet?
Eller? Ja, just det. Det måste vara... Jag är född 45, så det var väl på 50-talet, ja.
Just det. Men betyder det också att du har gått i Waldorfskola?
Ja. Hela mitt liv. Ja. Jag är sån här äkta antroposof, vill jag på säga. Ja. Eller jag är i alla fall uppvuxen i de här kretsarna. Och jag bodde ju då, när jag föddes så bodde vi i Gamla stan på Trivalsgränd 1 där min pappa hade en fantastisk ateljé, 4 trappor upp utan hiss, en toalett, en trappa ner tillsammans med flera andra familjer, inget kök att tala om utan en liten disco typ. Och men det var ju glasfönster i hela ateljén. Med den påföljd då att när det snöade eller regnade så ofta regnade det in. Och så rann vattnet ner i hörnet eftersom huset hade liksom blivit lite snett på grund av trafiken på Trivalsgränd. Mm. Så var det ju härliga istappar och stuprännan tjänade som kylskåp på vintern. Då och så.
Just det. Men det är ju praktiskt.
Det var väldigt praktiskt. Men, och så hade vi någon slags värme, alltså element där varmvattnet skulle komma upp och värma. Men det blev aldrig varmt på de där elementet. Men då fanns det 2 kaklugnar i sovrummen och en kamin i ateljén. Mm. Och då fick man ringa så kom det en man med en säck på ryggen med ved upp.
Just det.
På vintern.
Just det.
Ja, det var härliga tider.
Jag tänker om vi ska lite grann prata om det här med skoltid och sådana saker. Jag tänker det, alltså först lite rytmi i någon slags förskoleverksamhet. Men sen i 12 år då i Waldorfskolan antar jag.
Ja, just det.
Och du började då på Kristofferskolan när den...
Låg på Malmskillnadsgatan.
Just det.
Och då hade vi flyttat till Årsta eftersom... Det var lite jobbigt för min mamma att bära mig de där 4 trapporna upp alltså när jag var mindre. Men så flyttade vi tillbaka till ateljén och pappa hade kvar ateljén. Men då var det så att vi var faktiskt en liten grupp barn som åkte trådbuss till Brunkebergstorg. Mm. Och det var ju von Schultz och det var Tomé och det var Kullerman. Och vi var en liten klunga men våra kamrater... Som vi lekte med dem. Fattade inte varför vi inte kunde gå i närmsta skola. Mm. Varför skulle vi ta oss hela den där vägen till Brunkebergstorg? Liksom? Mm. Men då gick man Malmskillnadsgatan fram till det här gamla huset då.
Just det.
Som inte finns kvar längre, men det finns bilder på. Och där var det, jag var då i den fjärde klassen, fjärde första klassen i Kristofferskolan. Mm. Och det var ju sånt engagemang av lärare och föräldrar, och de målade och laserade. Och man fick elda i klassrummen, för det fanns ingen centralvärme, utan man hämtade ved från källaren. Och det var en gård, skolgården, där hängde det tvätt liksom. Och ja, det var väldigt mysigt var det, för att föräldrar och lärare var så engagerade i den här uppbyggnaden av Kristofferskolan.
Just det. Alltså för att vi hade ett av våra tidigaste avsnitt så träffade vi Birgitta Karlgren, vi var och besökte henne, hos henne.
Ja.
Och jag antar att alltså, du träffade väl henne där också. Och visst var det så att det var Ostermans bilsalong på något sätt som hade något med saken att göra?
Nej, ja, där var det en utställning.
Ja, okay.
Första Waldorf-utställningen var på Osterman.
Ja.
Och det vet jag för att jag fick gå fram och lämna blommor till kungen, tror jag det var, eller drottningen, jag kommer inte ihåg. Och så skulle jag lämna en sån där hovnigning. Mm. Så det kommer jag ihåg. Och sen var det en jättestor utställning på stadshuset, Blåhallen.
Mm.
Men det var ju mycket, mycket större för att man skulle nå ut och få sponsorer för nybygget av Kristofferskolan.
Just det, i Bromma, säger jag. Men du gick aldrig i Bromma, utan du gick in i stan.
Ja, jag gick bara. Men efter en tid så flyttade ju hela skolan till Karlavägen.
Okej,
Och jag hade inte Birgitta Karlgren, utan jag hade då Erik Westerberg.
Ja.
Och ibland var vi så många i klassen så att det var liksom, det fanns inte stolar till alla, utan det var tvungen att någon skulle vara borta för att alla skulle få plats. Och så till exempel Sylvia Karpe gick i våran klass. Det var på Karlavägen. Och hon satt och spelade hela rasterna. Så vi fick alla de här fina musik.
Just det.
Ja. Ja, det var roligt.
Ja. Men och, alltså, då hade man erutmir, alltså alla årskurser så att säga.
Mm.
För jag tänker sen, alltså, jag har ju också en Waldorf-produkt och gått i Waldorfskola. Jag måste säga att personligen så hade jag lite svårt. Alltså, när jag var yngre så då ju, hängde jag ju bara med, och det var ganska kul.
Ja.
Men sen var det en lång period som jag tyckte var lite knepigt.
Ja. Jo, man blir lite mera medveten, och då vill man inte på något sätt visa sina känslor eller avslöja liksom vem man är. Man vill ha det kanske lite mer privat.
Mm.
Och då kan det bli en väldigt svår period.
Mm. Mm.
Och då gäller det ju för pedagogen att hitta på bra övningar så man inte behöver exponera den här själsliga sidan.
Just det. För jag tänker också att sen liksom att ge sig in, att yrkesutbilda sig så att säga.
Ja.
Hur kom det sig?
Hur du kom sig, ja. Ja, men det var att jag följde med min pappa då, Arne Klingborg, ner till Schweiz. Han hade fått i uppdrag att göra scenografin för Faust.
Mm.
Och då följde jag bara med sådär. Och då jag kokade kaffe till de där scenarbetarna och sådär. Mm. Och sen så visade det sig att det var ganska många. Så Håkan Kumlander, Carina Bagge, jag tror också Gunnar Holmberg var intresserad. Alltså vi var liksom en liten grupp.
Mm.
Som ville börja rytmin. Men då hade kursen börjat redan på påsk, efter påsk.
Mm.
Och vi var liksom, vi kom ju, ville börja till hösten. Och den där första, den kursen över oss, den var så full.
Mm.
Så då gjorde de en liten extra kurs för oss.
Mm.
Och den då blev nämnd Schwedenkurs.
Mm.
För att de som inte kunde svenska, de lärde sig det. Det var från Holland och från Amerika. Det var väldigt, från Vietnam en tjej också. Så att vi var väldigt internationell, den lilla kursen.
Just det.
Så gick jag där i fyra år.
I fyra år. Och det här är någon gång på 60-talet?
Eller? Ja, 64 till 68.
Just det. Men alltså, var det liksom ett stort beslut att ge sig in i den här utbildningen? Eller?
Det bara var väldigt naturligt, konstigt alltså.
Ja.
Alltså, då hade man ju fått se jättefina föreställningar på Götianumscenen.
Mm.
Och det var ju alltså inspirerande.
Mm.
Och ja, det var inget stort liksom sådär beslut. Det bara var sådär.
Mm.
Ja.
Ja, för jag tänker du har ju varit liksom med på en ganska stor resa. Jag tänker alltså din mor måste väl ha varit bland de första.
Ja, hon var den
rytmisterna i Sverige, eller?
Hon var en av de första som kom från, alltså som gjorde sin utbildning i Schweiz då. Och 41 eller någonting sånt där kom hon till Sverige. Och då var det ju väldigt, alltså var det ingen som alltså visste om vad rytmi var. Och då blev hon tillfrågad att nu när hon hade gjort sin utbildning så skulle hon naturligtvis göra kurser och så. Mm. Och då satte hon igång med en kurs på Rådmansgatan. Och det var ju mest äldre förstås. Och, men så var det en ung man, och det var min pappa då. Mm. Och så träffades de och så utvecklades deras äktenskap eller deras liv tillsammans. Ja, ja.
För att jag tänker, Arne, din far, han var ju, alltså hade de båda så att säga, kom till antroposofi från olika håll lite grann, eller hur?
Jo, alltså min mamma, hon var ju adopterad av min mormor då, som var lärarinna i Hölö.
Mm.
Hon hade en teosofisk väninna. Och jag tror att där så uppstod... Och så var det så att min mamma ville bli, eller hon började dansa ballett.
Mm.
Och hon var så otroligt begåvad så hon skulle göra ett solo på konserthuset.
Mm.
Och då får hon barnförlamning.
Mm.
Så att hon kan inte. Och den här lärarinnan, den ryska, ringer och frågar, kan du inte bli... Ja, hon var ganska helt förlamad och kunde röra vänster arm lite grann. Och så åker min mormor upp till sjukhuset och för att hälsa på henne då. För att hon skriver, jag kan bara skriva, jag orkar bara skriva lite med vänster hand sådär. Och då så åker hon upp, min mormor då, till sjukhuset och frågar hon... läkaren, vad menar ni med att inte liksom hjälpa henne på något sätt sådär? Och då fick hon till svar att det är bara er adoptivdotter, det är bara er fosterdotter, hon har väl ingen så stor betydelse. Och då blev min mormor så arg, för hon var väldigt kolerisk, rullade in mamma i en filt och satte henne i en taxi och så åkte de till en homeopat. Och så fick hon börja träna. Hon fick först ligga i gipsvagga. Sen fick hon, då skulle hon bara ha apelsin. Så mormor beställde hem lådor med apelsinsaft. Och så fick hon den här dieten och låg. Och så småningom började hon kunna lära sig gå på nytt. Så det är en ganska häftig historia.
Ja, verkligen. Och jag tänker också, alltså det annorlunda människosyn som, som var då.
Ja,
så att säga.
Visst. Ja. Och så småningom då så var frågan, vad skulle hon göra nu när hon inte kunde dansa liksom vidare så. Då så ville hon lära sig bli till fotograf. Hon var väldigt intresserad och duktig på att fotografera och gick i lära hos någon i Södertälje, jag kommer inte ihåg vem. Men så då höll hon på att få återfall. Och då sa läkaren att hon får absolut inte sitta i mörkerrum.
Mm.
Hon måste ha rörelse, värme och ljus.
Mm.
Och då kände min mormor den här teosofen eller antroposofen. Och som sa att ja, men det finns någonting i Darna.
Mm.
Där kan man göra någonting. Och just så det. Kom hon dit. Och så sa hon att nu hade hon hittat det som hon egentligen hade sökt från början.
Just det.
När hon fick träffa på det nu.
Ja, vi hoppar lite fram och tillbaka här. Det är ju, men jag tänker då, om vi återgår till dig då. Alltså, för då gjorde du rytmiutbildningen där i Schweiz. Alltså, på den tiden var det liksom, var det många som...
Ja,
som
jättestora klasser. Det var säkert 40, minst 40-50 tror jag som gick på skolan.
Det var, så, var det internationellt och så också?
Ja, mycket internationellt. Och det var ju så trångt så man fick ju bygga den här Holzhaus, en barack med två salar. Kom till under det att jag var där. Men, men jag bara tänker på, alltså när jag tänker tillbaka på vilka fantastiska människor som man har fått möta. Alltså dels under min lite barndom då kan jag säga. Min mormor och min farmor kom att betyda väldigt mycket. I och med att jag inte hade några syskon. Mm. Så åkte jag ofta till min mormor som bodde i Årsta en gång i veckan. Och till min farmor också. Och, där, och liksom jag var ett sånt efterlängtat och älskat barn. Mm. Så att alltså, kunde inte egentligen vara bättre. Mm. Och i och med att jag inte hade några syskon så blev jag ju väldigt bortskämd.
Ja.
Så de hade stor betydelse under min uppväxt. Mm. För båda bodde då i Årsta. Mm. Farmor vid Gullmarsplan och mormor lite längre, ett par hållplatser längre bort. Och sen så hade jag en gudmor. Alltså dels hade jag en gudmor i Schweiz som hette Marga Turstorf.
Mm.
Och som var, alltså de här gamla eurytmisterna, de var ju verksamma till de var över 90 år. Alltså. Det, om man tänker nu på Anne-Marie Grå till exempel, hon var över 90 år. Och, alltså otroliga människor. Men i alla fall så hade jag då en också gudmor, Greta Gerell, som bodde bara några kvarter bort vid Mälartorget. Och hon ville ha mig som modell.
Mm.
Och då satte hon på en Chopin-skiva. Och så fick jag dansa. Mm. Och så hade hon en stor kista med kläder som jag skulle drapera mig i först då. Mm. Och så när jag höll på att röra mig så sa hon stopp. Och så var det någon pås då som hon ville måla av. Så där var jag ju då, kanske en gång i veckan, under en viss period. Mm. Och hade också väldigt djupgående samtal med henne. För hon, jag var i puberteten då. Hon tog mig liksom på allvar. Mm. Och bjöd mig på vin och cigaretter med guldstycke. Mm. Och så satt man och såg ut över hela Mälarstrand. Mm. Alltså fönstret gick ända ner till golvet. Och där satt man, jag hade då. Så det var nog mycket genom henne som jag blev intresserad av antroposofin.
Just det.
För vi hade väldigt, det är sånt där som man inte talar med sina föräldrar.
Nej,
om,
nej.
Utan det var nog mycket genom henne.
Just det. Spännande.
Mm.
Men om vi då liksom åker till Dornach där. Mm. Så småningom så avslutade du din utbildning. Och...
Just det. Och då hade jag hela tiden skrivit hem till min mamma som hade eurytmiskolan här. Mm, mm. Och liksom rapporterat allt vad vi gjorde. Ja, ja. Så att hon fick lite också material så. Ja. Eller i alla fall veta om vad vi höll på med.
Just det.
Ja, och så kom jag hem. Och då så började jag undervisa på Rudolf Steiner-seminariet. Mm. På allmänna linjen.
Mm.
Och det var på, ja, två dagar i veckan eller någonting. Torsdag eller någonting. Och så frågade Rut Nilsson som hade kurser i Norrköping och Linköping.
Mm.
Om jag inte kunde komma dit och göra rytmi.
Mm.
Och så då åkte jag dit. Och sen frågade Ann-Marie Lundström och Valtra Peach om inte jag ville ta lekskolan i Järna.
Mm.
Och så frågade Ragnhild Viveson, mm-hmm. Norlin, kan inte jag få göra eurytmi? Men jag vill inte göra med någon annan, jag vill bara göra med dig.
Mm.
Jaha, och då blev det att hon och jag gjorde lekskolan.
Just det.
Och den var måndag, tisdag, fredag. Och sen åkte jag tisdag eftermiddag till Linköping och så sov jag över där i Norrköping och så hade jag kurs nästa dag. Så där var det där liksom första tiden.
Och då tänker jag, alltså för då är det någonstans slutet på 60-talet, början på 70-talet.
Ja,
eller?
Ja,
för det var väl också då som liksom det som alltså då nu heter Kulturcentrum. Mm. Men då var Rudolf Steiner-seminariet började alltså ta form. Så
det
att säga.
Började ju redan 64 när jag var i Schweiz.
Just det.
Och då var det ju, alltså det var ju lite kul att vara med på den där tiden när vi fick, min farmor ordnade sängar från någon hotell som hennes bror skulle renovera eller någonting. Så det kom fina såna duxmadrasser då till de här första sängarna på seminariet. Och det var kul att liksom uppleva den där tiden. Men sen var jag ju borta de där fyra första åren då. Och då var eurytmiutbildningen i Stockholm fortfarande på Grev Turegatan. Ja.
Nej, men för att jag tänker då har du liksom mer eller mindre så att säga varit med i utvecklingen av hela Rudolf-Steiner-seminariet.
Och det kanske man ska säga att det började med sommarkursen på ateljén som låg mittemot eller ligger fortfarande mittemot Solberga.
Mm.
Det var ett gammalt föreningshus.
Ja.
Och det hyrde min pappa och mamma under sommaren.
Mm.
Så där hade han ateljé och de byggde in scenen till ett sovrum och jag bodde på läktaren där uppe. Liksom.
Mm.
Och där började Jörgen Smith och de här föredragshållarna. Mm. Och då till exempel så har jag faktiskt ett kort på där jag passar Erland.
Ja.
Medan föräldrarna skulle gå på kurs. Då. Ja, så jag fick vara någon sån där barnflicka där då. Ja, så det började ju där.
Mm. Mm.
Och sen så märkte man att det här behovet växte. Mm. Och det ville, jag tror kanske det var 4 somrar eller någonting sånt där. Och sen så hittade Rut Nilsson den här Bruno Liljefors gamla ateljé.
Mm.
Genom att hon var ute och gick helt enkelt. Okay. Och så såg hon det här huset. Det. Och så tänkte jag, men det här ska vara. Liksom.
Okej, okay. Och då stod det tomt då?
Ja, det stod tomt.
Ja.
För då var det familjen Nilsson som ägde det. Mm. Eller hade bott där, men jag tror de hade dött. Eller ja, det var tomt i alla fall när vi flyttade dit. Men alla den här Nilssons hattar och kostymer och sånt där fanns kvar.
Okay.
Så jag vet, Örjan Rätsler, jag var ihop med Örjan Rätsler då, så vi tog på oss dem där. och satt i baksätet, eller jag satt i baksätet på Fritz Fuchs bil. Mm-hmm. Vet, han hade sån liten duschon.
Mm-hmm.
Och med den där hatten liksom. ja, det var tider.
Ja, jag tänker alltså det hela liksom utvecklingen på seminariet, alltså var det för Arne var mycket i Dornach också så att säga, så alltså, hade man lite så här Dornach som förebild på något sätt, eller hur kom det sig att hände det bara?
Ja, nej, men det började med de här sommarkurserna.
Ja, precis.
Och det var ju meningen att det var ju ett nordiskt seminarium.
Just det.
Så Oskar Hansen kom från Danmark och Reijo Wilenius från Finland. Och Jörgen Smith från Norge. Så det började så. Mm. Och att det var viktigt att det var ett nordiskt initiativ.
Just det.
Det var väldigt viktigt.
Men det var med någon slags inspiration i alla fall?
Men det var för att några som hade gått sommarkursen. Mm. Till exempel Göran Fant och Ebba Wegner och dem.
Mm.
De frågade efter en fortsättning.
Okay. Just det.
Så att jag tror aldrig att de på eget initiativ hade...
Nej.
Utan... Det är ju viktigt att det kommer en fråga.
Eller hur? Och
att det finns ett behov.
Ja, ja.
Annars så känns det ju meningslöst att göra saker.
Ja, precis.
Så att det fanns ett behov. Och då så hittade Rut Nilsson då den här lokalen som skulle kunna passa.
Just det.
Och det lite roliga är att Arne, när han gick på Viggboholmsskolan, så skrev en uppsats om idealskolan.
Mm.
Och då har han skrivit precis det här, liksom ett stort vitt hus bredvid vattnet med en gård i närheten och allt det här. Så att på något sätt så slog det in.
Ja.
Mm, konstigt.
Nej, för det där tycker jag är lite spännande. Alltså, man kanske inte ska generalisera så, men så många antroposofiska verksamheter kommer just ur en fråga, ur ett reellt behov på något sätt.
Ja.
Det finns säkert en massa andra verksamheter som också... Alltså, så att det börjar inte med idén, utan det börjar med frågan.
Ja.
Och så kommer...
Ja. Och så växte ju då, först var det allmänna linjen, så blev det konstnärliga linjen, så flyttade det ut mi-linjen till seminariet och så kom ju biodynamiska linjen på Kjellboholm.
Mm.
Så att det växte vart efter. Det var otrolig tillströmning.
Mm. Men vad skulle du säga, för du har jobbat både som pedagog så att säga, förstår jag.
Och sen.
Kan du inte berätta lite grann om sen?
Jo. Alltså det har ju varit min största glädje kan man väl säga.
Mm.
För att jag har alltid tyckt det här med konsten var så viktig.
Mm.
Och också när jag jobbade med barnen, till exempel Bertils klass hade jag ju då. Och vi gjorde spel liksom med rytmi. Men konsten, alltså det är ju alltså ett viktigt inslag i vår kultur.
Mm. Mm.
Och vad gör vi? Alltså det, om inte det finns konst så finns det inte liv, känns det som lite grann för mig. För om allting bara blir teori så är det inte ett uttryck för en skapande verksamhet.
Mm.
Så att vi hade ju då under det att seminariet, då hade vi en liten grupp som visade rytmi varje söndag. Mm. Jag hade en väninna också som kom med mig från från Tyskland, och som hon var med i det här, och Renate Sayer och Gertrud och Gummo Kumlander och gjorde små så här små föreställningar. Och sen växte det, och så blev det ju väldigt många duktiga rytmister. Marianne Kleis och Hans Fors och Göran Fant och Charlotte och Maria Birnbaum och alla. Och så skapades ju scengruppen. Och det var ju jätteroligt, för då kunde vi göra, vi gjorde ju hela Trefaldighetsnatten, vi gjorde hela drömspelet rytmiskt på en utescen innan Kulturhuset byggdes. Just på det. Den platsen. Ja, det har alltid varit liksom en, för mig, en liksom att försöka få rytmin, inte acceptera, men att människor allmänt skulle kunna få uppleva rytmin. Och då var det ju så intressant, för att Renate Sayer, eller Lars-Erik Rosell, tog kontakt, han var lärare på Musikhögskolan. Han tog kontakt med Renate Sayer, och hon ritade formerna till ett stort projekt vi gjorde i Engelbrektskyrkan. Där man byggde upp en hel scen framför altaret. Och där han gjorde musik med stora orglar. Och där var ju då, det var Peter och Göran och Charlotte. Ja, vi var många där då. Och det var ju ett fruktbart arbete. För att då blev det en kommunikation mellan en musiker som komponerar för eurytmin. Han var också antroposof. Och så han komponerade, och sen fortsatte vårat arbete. Så han skrev musiken till två stora uppsättningar som jag gjorde. Den ena hette Mellan tvenne världar. Och det var Bertil Malmbergs dikter. Och sen Årstidernas växlingar. Och faktum var att, och det var lite roligt för mig då, då fick jag kulturpris, det här Eklövet, Länstidningens kulturpris. Och liksom då hade ju Arne hade väl fått det, och Peter de Wouter hade fått det och sådär, det var ju liksom killarna. Och så fick jag, lilla jag, fick det där Eklövet. Alltså det var ju lite roligt faktiskt.
Men jag tänker, alltså, ni gjorde alltså dels saker på seminariet, men också i Stockholm. Alltså, eller var
det vi åkte ju på turné. Vi var i Tyskland och vi var i Finland och vi åkte runt Norge.
Ja, spännande.
Ja, det var.
För jag tänker liksom att, alltså, för det är en sak så att säga att göra eurytmi, och en annan sak att alltså, delta själv och att
förmedla.
Ja, förmedla och också. Men sen har du ju jobbat väldigt mycket med elever eller barn och ungdomar.
Ja, alltså det blev ju så eftersom Ann-Marie Lundström bad mig att ta över lekskolan.
Vilken lekskola?
Men det var ju Gärna lekskola. Den fanns inte. Den började då där uppe där Geiger hade sin leksaksaffär.
Just det.
Den där lilla.
I centrala
där började. Där började Ragnhild och jag med lekskolan. Men sen så blev det mer att jag tog över barnrytmin på lekskolorna. Jag har alltid haft ett intresse av barn. Jag tycker det är roligt att arbeta med barn. Och så då har jag gjort rytmi med barnen på Saga. Jag var med och byggde upp Saga.
Förskola.
Och på Fröet har jag varit. Och nu är jag på Skärmflocka och på Bullerby fortfarande. Har jag tre grupper, men ja.
Och alltså, det har du hållit på med sedan 70-talet eller något sånt där, eller?
Ja.
Så det är ju alltså, för det, jag vet ju att det är många som har haft rytmi med här år.
Ja, men det håller väl mig vid liv, kanske.
Ja, precis. Men är det så att du träffar...
Jag träffade en här vid korvkiosken som jag hade haft på Fröet. Ja, han kommer ihåg det.
Ja, för jag tänker liksom, alltså, de så att säga... Äldsta börjar väl vara
sådär. Ja, de har ju egna liksom, barn som
eller hur,
kommer.
Eller 40-50 års ålder.
Ja.
Precis.
Men jag kommer väl lägga av nu så småningom.
Ja, för det tänkte jag på apropå du talade tidigare om liksom att de här gamla rytmisterna. Alltså jag har en fördom där att många rytmister de har god hälsa.
Ja.
Kan det vara så?
Ja, men jag upplever också det. Ja. Om jag tänker på mina lärare.
Mm, just det.
Alltså de levde ju till över 90 alltså.
Mm. Nej, jag tänker liksom att då alltså om man har engagemang och tycker att det är kul, då är det väl, det kanske är hälsofrämjande att hålla på också.
Ja. Ja, så nu har jag ju då en sån här drop-in-kurs. Mm. Alltså det är ju det att det måste ju komma någon fråga.
Ja, just det.
Och då kom det en fråga här. Och då var det en som är lite kyrkligt aktiv här i Järna och i Mölnbo. Hon frågade om vi kunde vara i församlingshemmet i Järna. Mm. Och det passar ju väldigt bra för alla som inte åker bil och sådär. Så att där har jag en sån där drop-in-kurs varje måndag mellan 11 och 12. Och då kan man komma om man känner för det eller om man inte känner för det, så behöver man inte. Mm. Och det känns fritt och bra.
Just det. Kan man göra eurytmi var som helst?
Ja, absolut. När som helst och var som helst, absolut.
Precis. Jag tänker, har du någon sån här ställe som man inte föreställer sig att alltså, du har gjort eurytmi på någonstans? Något här lite konstigt ställe, om man säger så?
Nej, ja, alltså, man tar ju, man gör det där man...
Ja,
ja men utomhus har vi ju gjort också. Ja. Sådär.
Just det. Jag tänker då om vi liksom så här tittar på alltså, historiskt och så. Alltså man tänker, det har väl gått lite upp och ner med alltså, både antroposofi och eurytmi och,
kan man
och så. Vad tänker du om det?
Alltså, jag tycker det är väldigt svårt att se hur... Alltså jag saknar ju ungdomarna.
Mm.
Man undrar ju, är det någonting förlegat? Är det någonting som ska dö bort? Mm. Det kan ju hända att... Eller att det ska komma på något helt på ett annat sätt i nya sammanhang eller vad vet jag.
Just det.
Men det är bara att konstatera att så här är det.
Nej, för jag tror, sen tror jag också att det är lite olika. Alltså för apropå ungdomar då, så jag har hört i alla fall att eurytmi är fortfarande, eller inte fortfarande, men det är rätt populärt i vandrarskolan.
Ja.
Och det har ju inte alltid varit.
Nej, precis.
Precis.
Och jag kan tänka mig att det kommer också mycket om man gör ett spel, ett teater och så, och kan använda sig av rörelsen i teatern, så är ju det en tillgång.
Ja. Mm. Alltså för personligen så jag hade, tror, en bidragande orsak till när jag hade svårt med rytmi, det var när det blev så allvarligt.
Ja. Oh, men det håller jag med dig om.
Ja.
Finns det inte humor då?
Eller hur?
Humorn är liksom... Det måste finnas.
Ja.
Också i rytmin, alltså annars så blir det inte kul, helt enkelt.
Nej. Precis.
Eller hur? Ja. Nej, men alltså min mamma, hon var ju väldigt duktig på att göra humoresker.
Mm.
Så hon blev ju, alltså till slut tyckte hon bara liksom, eller hon upplevde som att det var bara det hon kunde, liksom, för att det var så, alltså hon kunde det där verkligen. Så till exempel vet jag att hon på Götianum-scenen, Så gjorde hon, då kom hon in i någon, jag tror det var en brun klänning så här med en stor violett kravatt, du vet.
Mm.
Och så med håret så här uppburrat. Och så gick hon in och så sa, eller på svenska då blev det: ödet klappar på porten. Ingen är hemma i Beethovens femma. Liksom typ. Alltså det kom ut. Du vet. Alltså det var ju helt. Det var bara jubel hela den där salongen med 1000 människor. Liksom bara. Du vet sådär. Alltså det, hon kunde verkligen det. Och gravallvarlig då förstås.
Just det.
Eller hon gjorde en humoresk som hette Förgäves.
Mm.
Och du vet, det är en människa som ska ta livet av sig. Och springer iväg för att dränka sig. Men då var vattnet fruset. Då gick inte det liksom. Ja, det är sådana här. Alltså, men det var för att hon hade en dramatisk ådra. Och det är det kan man ibland uppleva. Att det behövs det där blod och nerv. För att om det inte griper åskådaren, då... men då är det liksom ingenting. Utan, då är det kanske bara något vackert som simmar förbi. Ja. Men om det ska verkligen nå in, då måste det vara någonting som griper tag i åskådarna.
Ja, alltså där håller jag med. Verkligen.
Och du vet, hon kunde bara göra så här så skrattar alla eller någonting sådär. Hon hade den förmågan.
Just det. Nej, men så att alltså, man kanske då skulle ha lite rytmi på stand-up-scener och sådana saker. Ja. Så kanske det skulle bli lite mer populärt.
Om det fanns sådana stand-up-rytmister.
Ja, precis va. Alltså, men det kanske man liksom... Alltså. För jag tror du har helt klart en poäng där, alltså att det måste finnas liksom alla aspekter så att säga, och humor är jätteviktigt. Precis. Men jag tänker sådär att om vi ska försöka spekulera och sia lite grann i framtiden sådär, alltså, vad har du för tankar då? Önskningar då?
Nej, men jag är lite sådär att jag lever nu. Och jag har inte så... Alltså jag kan bara... Att man försöker leva så gott man kan nu. Och att det kanske kan ge frukt i framtiden. Men alltså det kan man ju inte säga.
Nej, alltså jag tänker liksom om du kanske har någon slags medskick liksom till de som är yngre och kanske vill saker. Och...
Nej, men det största nöjet jag har nu det är att följa mina barnbarns utveckling. Och det är så intressant. Jag jobbade ihop med Jocko Peach. Och vi hade ju Moving Art. Där vi gjorde föreställningar. Åkte till Norrköping. Och åkte runt och till kliniken. Och så visade med barn. I rytmi. Med Jocko och jag och några fler vuxna kanske. Och så barn. Och Vanja då. Mitt barnbarn i Östertälje. Och säger, farmor, kan du inte göra lite rytmi? Ja. Ja, men jag tycker jag har blivit så gammal. Nej, men det gör ingenting. Men hon har ett sånt positivt minne av det där. Och när de fick hålla på och visa och göra. Alltså det, så att man skulle ju bara önska att det var fler ungdomar som fick göra rytmi.
Jag tänker på det. Vet du hur det liksom är internationellt så att säga? Med...
Nej, jag är lite dålig. Ja. Faktiskt inställd. Eller insatt. Nej, jag vet inte. Men jag tror att det finns. Ja. Alltså jag tror att det är på. Ja.
Nej, för att alltså, jag har talat om att det finns i Kina att det börjar väckas ett intresse.
Där växer det ju bara. Jag var faktiskt i Kina och gjorde rytmi.
Ja.
Och det var ju bara hur. Alltså det var ju hur många som helst som ville göra rytmi. Så där kommer det.
Precis, och det är ju lite intressant. Hur kommer det sig? Liksom? För det här var i närtid, va? Eller?
Ja, det är väl kanske 7 år.
Ja, men ändå. Alltså så.
Ja. Men jag tror att de har ett väldigt starkt förhållande till det spirituella. Och för dem är det inte alls något märkvärdigt. Det är liksom bara så naturligt. Så att de vill ju ha det här.
Ja, jag vet inte om vi liksom börjar närma oss slutet på samtalet här. Jag tänker att, och alltså kanske vi sätter liksom ett komma. Och för det, alltså det finns, jag tänker det finns massa följdfrågor och så vidare.
Ja.
Men innan vi rundar av, är det någonting som du tycker att vi har glömt bort sådär som man skulle vilja ta nu?
Alltså det finns ju mycket som helst så att
eller hur?
Jag tycker vi sätter punkt.
Men tack så jättemycket för att du kom här, Vera.
Tack så mycket själv.